Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
Kolosserbrevet innehåller ju en mängd uppmaningar till de troende att framförallt leva i trohet till det sanna evangeliet. Fokus liksom riktas genom hela brevet till Jesus Kristus och betydelsen som Jesus har för den som tror och som tar emot och lever i honom. Förståelsen för vem Kristus är berörs både utifrån vishet och kunskap och insikt, men går liksom djupare än att det bara är en intellektuell förståelse av vem han är. Vi kan ju aldrig fullt ut greppa vem Jesus är. Det är en omöjlig uppgift för oss. Och om vi då tänker att vi ska begränsa det till bara vårt intellekt, då kommer vi inte så långt. Utan istället kan vi faktiskt få erfara vem Jesus är. Med både hjärta och huvud med. Och få komma till den där djup. Övertygelsen som Paulus beskrev här i vers 2 som Birgitta läste, att hela den rika och fullt övertygande förståelse som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. Och Kristus, han beskrivs ju här av Paulus som Guds hemlighet och där kunskapens och vishetens alla skatter finns gömda. Så den som är intresserad av hemligheter och mysterier, den bör ju vara intresserad av att ta reda på mer om vem Jesus är. Det paradoxala i det är ju dock att de där hemligheterna har ju också uppenbarats i honom. Och den som kommer till tro på evangeliet, och den leder oss till den här övertygelsen som innebär en fasthet i tron på Jesus Kristus. Och där finns det ju ständigt mer att få upptäcka. Det här kapitlet och egentligen hela Kolosserbrevet är en inbjudan att omfamna Kristi storhet. Eller i alla fall att göra ett försök. Det finns en teolog som heter G.I. Packer. Han uttryckte en gång att ju mer du känner Gud, desto mer vill du lära känna honom. Ju mer du känner Gud, desto mer vill du lära känna honom. Att ju mer vi börjar ana av Guds kärlek, av hans nåd, hans barmhärtighet, hans storhet, desto mer vill vi upptäcka och längtar efter att lära känna honom mer. Djupare och närmare och med rötter som ger trygghet och fasthet och som gör att vi blir styrkta i våra hjärtan, som Paulus uttryckte i vers 2. Och jag vill idag börja med att stanna till lite extra vid vers 6 och 7 i det här kapitlet. Och min första punkt idag, det är att leva livet rotad i Jesus. Och vi läser de här verserna. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Rotade och uppbyggde i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Det här är två verser som på ett ganska enkelt sätt ändå lyckas fånga en del av det som är kärnan i vandringen tillsammans med Jesus. Och som vill locka oss till att faktiskt leva ett liv som är Kristuscentrerat och som återspeglar honom. Att vara rotade och bygga våra liv på hans undervisning. Starten i det där livet, det är ju att vi tar emot honom i våra liv. Att vi säger vårt ja till honom och bekänner honom som våran Herre och Frälsare. Det personliga mottagandet av Jesus som frälsare, det behöver vi alla fatta. Och det är det liksom som blir starten på den fortsatta vandringen som är livet i honom. Ett liv som är rotat och uppbyggt i honom. Ett liv med Jesus är alltså inte ett liv som bryter ner. Som gör att vi påminns om det där vi saknar eller det vi inte är nöjda med eller vår otillräcklighet. Nej, det är ett liv som bygger upp oss. För att det är ju ett liv i honom. Och ett liv rotat i honom. Och det här är ju en uppmaning som gäller oss alla. Oavsett hur långt vi har kommit liksom, och hur länge vi har vandrat med Jesus. Ordagrant i grundtexten i vers 6 så står det både så som eller liksom därför. Så som därför ni tog emot honom så lev i honom. Det där blir ju väldigt märkligt på svenska, vi kan inte översätta det på det sättet. Men det finns ju ändå någon form av både tillbakablick och utgångspunkt. Att så som ni tog emot, i den riktningen ska ni leva, rotas och vara med honom. Men också en konsekvens av mottagandet. Därför ni har tagit emot honom. Så lev i honom. Lev i den riktningen, stadigare i tron och att förbli i honom. För egen del så hjälper det mig att ständigt faktiskt påminna mig om det där centrala. Och att aldrig sluta fascineras över vem Jesus är. Min morfar, han blev över 90 år gammal och varje jul så läste han julevangeliet högt tillsammans med oss. Och år efter år så blev han gripen när han läste om änglakören som inför herdarna förkunnade att frälsaren hade blivit född. Och det där var ju ingen ny information för honom. Han visste ju det. Han läste det varje år. Han hade levt med Jesus under många år av sitt liv. Men ändå så grep det där tag. Och berörde honom fortfarande. Och jag tänker att det där som vi en gång har fått ta emot. Att låta det gång på gång få greppa våra hjärtan och våra liv. Och faktiskt gripa oss. Rotade och uppbyggda och sen också då i enlighet med den undervisning ni fått. Det är viktigt att läsa Bibeln. Det är viktigt att ta emot undervisning och att kunna verifiera den utifrån Bibelns ord. Att ta emot undervisning som gör att jag får en större förståelse av vem Jesus är. Att jag får upptäcka mer av vem han är och få komma till den där kunskapen och insikten om honom. Och det medför ju också att vi blir rotade. Att vi vet vad vi står på. Och uppmaningen påminner om de ord som Paulus ger i kapitlet innan som vi läste förra veckan i vers 23. Om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter det rubbas från hopp. I det evangelium ni har hört. Vers 7 då avslutas med att låta tacksamheten flöda över. Och den kan ju göra det framför allt på grund av den som Jesus är och det han har gjort. Guds trofasthet är konstant. Han är densamme igår och idag och evinnerligen. Stor är hans trofasthet, stor är hans nåd, stor är hans barmhärtighet. Oavsett livets säsonger och omständigheter så står han fast. Och klagovisorna 23 påminner oss om att hans barmhärtighet är ny varje morgon. Och att det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Så varje morgon får vi påminna oss om att idag är barmhärtigheten ny. Den gäller idag också. Hans trofasthet, den består och är rotad i honom själv. Och det är ju honom som vi uppmanas att rotas i och också byggas upp. Och det där väcker en tacksamhet i våra liv. Att han liksom får vara myllan och jorden som vi någonstans får ställa oss i, plantera oss i och få se att vi kan faktiskt få rötter. I den där jordmånen så är det goda förutsättningar att få rötter som når djupt och som ger en fasthet. Och att vi kan få erfara hur den där fastheten i tron faktiskt kan få bära oss genom livet. Att leva livet rotad i Jesus. Och min andra punkt är idag att Guds fullhet finns i Kristus som uppfyller oss. Om vi fortsätter i Kolosserbrevet 2 och som Birgitta läste för oss, så läser vi om att Paulus, han går till rätta, eller han varnar för att inte fångas av förrädisk filosofi som inte bygger på Kristus utan på mänskliga traditioner. Han går till rätta med en del av de där villorlärorna som fanns i Kolossai och som florerade runt om. Och hos dem så fanns det liksom drag av att rikta mot orientalisk mysticism. Och det är det han går till rätta med på olika sätt i det här brevet. Genom att hela tiden hänvisa till Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och i vers 9 att i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Paulus han påminner här om att Jesus är inte bara människa, utan gudomens hela fullhet bor i honom. Jesus han är Gud inkarnerad, han förkroppsligar det gudomliga och är den fysiska manifestationen av Guds närvaro i världen. Att hela Guds fullhet bor i Kristus innebär ju också att det är genom Kristus som vi lär känna Gud. Om en person bekänner Jesus som Herre och Frälsare, då är det genom Jesus som vi upptäcker mer av vem Gud är och lär känna honom. Det behövs inga kosmiska mellanhänder som Kolossai och en del där tycktes förespråka, utan vi kan komma direkt till honom. Och Paulus han är väldigt tydlig med vem Jesus är. Att Jesus han är huvudet över alla härskare och makter. Och det där talar ju om vilken auktoritet som Jesus har. Att han är den som har all makt i himlen och på jorden. Att han är den som kan hela de sjuka, uppväcka de döda. Han är den som kan förlåta synder. Han är den som har utplånat skuldebrevet för var och en av oss. Han är den som är kungars kung och herrars herre. Han är den som är alfa och omega. Han är den som är början och slutet. Och genom då att förenas med Kristus, att säga vårat ja till honom, att tillhöra honom, att bekänna honom och gå dopets väg, som Paulus beskriver här, att låta den gamla människan få begravas och uppstå till ett nytt liv med Jesus, då kan vi bli uppfyllda. En annan översättning översätter det här ordet med komplett. Att i honom så saknar vi ingenting. Att han är den som liksom mättar den där andliga hungern som vi kan uppleva i våra liv. I honom så har vi allt vad vi behöver. Och vi är inte ofullständiga eller otillräckliga, utan vi kan få bli uppfyllda av honom på grund av hans fullhet. I tidningen Dagen den 9 februari så stod det en lång artikel om Malina Arp, 32 år, som hade varit djupt involverad i nyandlighet under lång tid. Men som under 10 år inte träffat en enda människa som berättat för henne om Jesus. Hon trodde inte att sådana fanns överhuvudtaget. Och så beskriver hon nu när hon har mött Jesus och säger att hon har kommit hem. Och hittat det hon alltid längtat efter. Hon behöver ingenting mer, det är klart. Hon har blivit helt uppfylld av Kristus. Och jag tror att det finns många som Malina som faktiskt längtar efter att lära känna Jesus. Vi kan även läsa Paulus ord från Efesierbrevet kapitel 3. Därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilket allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken.
Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Amen. Så nu har vi berört att leva livet med att leva livet rotad i Kristus och att Guds fullhet finns i Kristus som uppfyller oss. Min tredje punkt då, det är korsets kraft till livet i Kristus. Och vi läser igen från Kolosserbrevet 2, senare delen av vers 13 till och med vers 15. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Istället för död har vi fått liv. Istället för att leva kvar i synd så har vi fått ta emot förlåtelse. Istället för skuld och krav har vi fått ta emot nåd. Det där gäller oss alla och vi är alla i desperat behov av det. Dietrich Bonhoeffer, han sa en gång att korset är inte det fruktansvärda slutet på ett annars gudfruktigt och lyckligt liv. Utan det möter oss i början av vår gemenskap med Kristus. Korset, som är en symbol för våran tro, men som innehåller en så djup betydelse. Det är inte bara en religiös liksom symbol, utan rymmer så mycket mer. Det visar på vår frälsares ultimata offer. Ett bevis på hans stora kärlek för alla människor. Och det som var vår gamla människa, det som var vårt skuldebrev, det som skulle leda till död, spikas upp på korset tillsammans med Kristus. Första Petrus 2:24 så står det att han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Korset är vändpunkten. Där syndens makt blir bruten och där vi kan få bli fria och helade genom hans sår. Där det gamla slutar och det nya börjar. Och det som faktiskt möjliggör relationen till Gud själv. Korset är en symbol för Guds nåd. En påminnelse om att vi är frälsta, inte på grund av våra gärningar, utan på grund av hans gärning och hans nåd. Korset är en påminnelse om att vi är älskade av Gud själv, inte på grund av vilka vi är, utan på grund av vem han är. Och vi kan inte göra något för att förtjäna det, utan nåden och frälsningen är en gåva som vi får ta emot i tro. Korset är också en symbol för seger. En påminnelse om att Jesus, han har övervunnit synd och död. Och det är en symbol för Guds kraft. Kraften som uppväckte Jesus från de döda och som övervann döden. Därför är vi inte längre döda genom våra överträdelser, utan levande med Kristus. Han som har besegrat döden och uppväckt oss med sig. Det är det livet med Kristus som vi får leva. Och jag blir så påmind om en välkänd psalm där vi sjunger att dödens udd är bruten. Ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger. Han har makt. Jesus har makt. Han har all makt. Och det är därför som korset också är en symbol för hopp. Att det finns en framtid och ett hopp. Och en symbol för Guds kärlek. För den här världen och för dig och för mig. En nåd och en verklighet som vi får ta emot, som vi får leva i och samlas kring. Lite senare här så ska vi få fira nattvard tillsammans. Och det är just det vi gör. Vi får samlas kring det Jesus har gjort för oss. Och vi får ta emot det i våra liv. I slutet av kapitel 2 så tar Paulus upp en del praktiska och rituella saker som virrolärarna förespråkade och som orsakade stor förvirring i församlingen i Kolossai. De troende skulle inte låta någon döma dem för sådant, för själva verkligheten är Kristus, beskriver Paulus. Kristus har triumferat. Genom korset har han vunnit seger och Guds folk är ett fritt folk. I Mose lag och i Gamla testamentet så fanns det mycket påbud som handlade om mat och dryck. Och i det här sammanhanget så har liksom de falska lärarna dragit det där ännu längre. Men Gamla testamentets högtider och ritualer, det var en skuggbild av Kristus. Nu har verkligheten kommit. I Hebreerbrevet 10:1 så står det att lagen ger en skuggbild av det goda som kommer, men inte tingen i deras verkliga gestalt. Paulus och hela Nya testamentet beskriver och talar om Gamla testamentets gudstjänstordningar och lagsystem som förebild för det nya. Och en av huvudgrejerna som Paulus går till rätta med i Kolosserbrevet 2, det är uppfattningen att Kristus var allt för upphöjd för att man skulle kunna komma till honom direkt. Att man behövde istället gå genom lägre väsen såsom änglar för att närma sig Kristus och använda dem som medlare. När jag bodde i Bolivia för 14 år sedan kanske, om vi räknar snabbt, så hade jag en spanska lärare som var katolik. Och jag minns så tydligt ett samtal där vi pratade, inte om spanska, men vi pratade på spanska i alla fall, men om tron. Och han beskrev varför han bad genom helgon. Varför han använde sig av helgon. För att han menade att Jesus, han har ju så många. Han är alldeles för upptagen. Han har ingen chans att höra min bön. Utan det är bättre att jag ber till ett helgon som kan framföra min bön till Gud. Och jag satt där och så sa jag till honom, fast jag tror att Jesus är Gud, att han är mycket större. Att han inte är för upptagen för att lyssna på mig. Utan jag tror att han hör alla böner. Att han har sån omsorg om oss att han faktiskt bryr sig om. När jag ber de där enkla bönerna, att han hör, att han svarar. Och att han minsann inte är för upptagen. Och som vi läste i Kolosserbrevet 2:19, att han är huvudet. Som får hela kroppen att växa med den tillväxt som Gud ger. Det är Kristus och inte några änglaväsen som är huvudet. Kristi kropp, församlingen, liknas vid en organism som får liv från huvudet. Om kroppen inte är ihopkopplad med huvudet, då försvinner livet. Det behöver hänga ihop. Och därför behöver vi som församling hela tiden vara centrerade kring Jesus Kristus. Det han har gjort, den han är. För det är han som ger kroppen liv. Och gör att vi växer till. Friheten finns i Kristus. I honom som har uppfyllt lagen. Och som ger oss tillträde till Fadern själv. Så till sist. Vi har alla steg att ta för att närma oss Jesus. Att med utgångspunkten i vad vi har fått ta emot. Frälsningens gåva i våra liv. Att vara rotade och uppbyggas i honom. Att låta tacksamheten få flöda över på grund av den han är och det han har gjort. Att låta det sanna evangeliet vara det som jag håller fast vid. Och att Kristus som är själva verkligheten, han som triumferade över härskare och makter, han är den som får mitt fokus och min överlåtelse. Att ta steg i att låta korsets vittnesbörd få vara en ständig påminnelse och kraft till livet i Kristus. Uppfyllelsen i honom och behovet av min överlåtelse till honom. Och påminnelsen om att det alltid finns mer. Det finns alltid mer att upptäcka bland de där skatterna som både är gömda och uppenbarade i Kristus Jesus. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för den du är. Tack Jesus för det du har gjort, Herre, för hela mänskligheten och för oss personligen. Tack för att du dog på korset, att du uppstod igen, Herre. Att det som var vårat skuldebrev, det fick spikas fast där på korset, Herre. Och att det får vara där och att vi får ta emot din förlåtelse, din nåd, Herre, din frid i våra liv. Tack för frälsningens gåva och tack för livet i dig, Jesus. Och jag ber att du ska hjälpa oss att leva liv rotade i dig. Och att vi faktiskt ska få byggas upp i dig. Att vi ska få påminnas om vilka vi är i dig. Och vilken skillnad det gör att leva tillsammans med dig. Och jag ber Gud för den som känner att den behöver lite mer av uppfyllelsen från dig. Herre, kom med din heliga ande och bara berör oss just nu. Kom och fyll på, Herre, med kraft och med din heliga ande i våra liv. Låt oss få vara fyllda, Herre, av dig. Och låt oss ha tro på att du vill långt mycket mer. Hjälp oss att greppa mer av höjden och djupet och bredden och längden av din kärlek. Hjälp oss att söka dig, att söka oss närmare, djupare. Till dig, Jesus.
Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstjkpg.